Välkommen till Momang, ett nytt smidigare kasino från Svenska Spel, Sport och Casino, där du enkelt kan spela hur lite du vill. Idag har vi en stjärna från spelet Starburst här som ska berätta hur smidigt det är. Jaha, så smidigt alltså. Momang, för dig över 18 år. Stödlinjen.se.
Först ett budskap från vår samarbetspartner. I lördags vaknade Catena Arena till liv igen och Rögle är fortsatt bäst i Skåne. Börsen kommer också vakna till igen och då är det viktigt att ha sett över sitt sparande. Ta kontakt med oss på Vågen Försäkringsbyrå. Vågen för vågen.
We're here to win a championship. I mean, I'm not no issue saying that. Well, that's why are we doing this? It's to win. I mean, I don't think anybody that's involved at this level has any other intention, so let's not be afraid to say that.
Många av de killarna som är här, många av dem som har återvänder på grund av att det sker saker som de tror kommer leda till att Rögle kan vara topplag i SHL.
Röglepodden är tillbaka tidigare än vad som är normalt. Det är tisdag eftermiddag när vi spelar in veckans avsnitt. Det brukar vara på onsdagar, men det har att göra med att Rögle ska spela CHL-hockey på onsdagskvällen mot Sönderjyske innan det är dags för SHL igen. Ja, stort fokus den här veckan såklart på det som kommer, men inte minst på det som var. Den stora derbyfesten och kokande Catena Arena där Rögle vann i Skånederbyt. Första hemmamatchen med publik utan restriktioner. Ja, fest där.
Men sen visade det sig alltså att ett antal individer på vägen till Catena Arena skanderat nazi-kopplingar och nazi-ord. Det är bara så tråkigt att sånt här ska förekomma i samhället överhuvudtaget. Och Rögle har ju tagit kraftfullt avstånd från detta. Jag som leder Röglepodden heter Mattias Hjelm. Och här finns som alltid Linus Alin och Daniel Roth. Ja, festen kom inte av sig när den var. Men den har kommit lite av sig i efterspelet.
Man kan väl säga att det var en fest som fick en kraftig baksmälla när hela detta rullades igång på söndagen med efterspelet. Otroligt tråkigt efterspel som nog för många la lite sordin på stämningen.
Det är ju en händelse som har skakat om Rögle som klubb och också säkert chockat Rögle som klubb. Och som nu kommer få efterspel. Det här är ju polisanmält. Det var polisen själva som gjorde det. Så det är väl bara att på något vis vänta och se vad de rättsliga efterspelen då kommer att mynna ut i så småningom.
Det här ska ju inte förekomma i samhället, men det gör det tyvärr. Rögle har hanterat det utifrån den information som har kommit fram och de har sett den video som har funnits och har ju verkligen tagit i med hårdhandskarna Daniel Kock och lagkaptenen Mattias Sjögren, och vi ska också ta och lyssna till sportchefen Chris Abbott som du Linus har pratat med och frågat kring det här, och då säger han så här:
I'm disgusted by it as you know, everybody. I feel that it, you know, that those views and that those act, that behavior has no place in our sport and in our communities. And disappointed to hear, you know, especially a few idiots making a creating a bad image for this or, you know, for all the very passionate and great people that we have as fans and for this organization, and they don't represent the views of our city, of the people that, you know, love this hockey team in any way.
Och för er då som inte riktigt uppfattade vad Chris Abbott sa, det är en del puckljud i bakgrunden och kanske inte engelskan alltid är uppfräschad, så uttryckte han det med ord som att han är disgusted, och det kan man ju översätta med äcklad eller upprörd, och det är ju ungefär samma innebörd. Och att den här typen av åsikter, ageranden och beteenden har ingen plats i vårt samhälle, i vår sport. Och han blir besviken när han hör det.
att det är några få idioter som skapar en dålig bild av organisationen och alla passionerade människor Rögle har som fans. Och att de här då som har skanderat nazi-orden inte representerar staden och folket som älskar det här hockeylaget, det vill säga Rögle, på något sätt. Det var väl i stort sett allt som Chris sa i det där.
Ja, och mer finns det att läsa på hd.se där jag har lagt ut en längre intervju med Chris Abbott, där även då Cam Abbott pratar om detta. Så det är då coach och sportchefs reaktion efter det som skedde i helgen.
Och Rögle har väl också sagt det, att de, när de här identifieras, om det går att göra det, så är de inte välkomna till arenan.
Så är det kommunicerat, att stå väl och se. Än så länge har de varit väldigt tydliga i sin retorik. Nu påbörjas väl den andra liksom processen, att och om man ska ta det här hela vägen, så är det väl liksom i form av åtgärder och insatser. Men det får vi väl återkomma till. Sorgligt. Sorgligt i alla fall, jag tror för de allra flesta är det helt liksom obegripligt. Man har så svårt att förstå det. Men ja,
jag inser, men det går verkligen inte att förstå. Det går inte att förstå. Men
man kan väl också säga att det är, det har ju skadat klubben. Den här typen av grejer har ju en tendens att fästa liksom som stämpel. Så att det är ur ett, nu är inte jag någon företagsekonom, men ur ett varumärkesperspektiv så är det här det sista man liksom vill bli förknippad med, såklart.
Och därmed så måste man också se till att städa bort allt sånt när det väl kommer upp på bordet, om man inte har vetat om det tidigare då. Så att, ja, ganska logiskt och ett agerande som Rögle måste göra och ta.
Så är det.
Ja, ska vi låta rättsprocessen få ha sin gång och återkomma till ämnet var det lider?
Låter som en plan, Your Honor.
Yes, din önskan är vår lag igen, så vi rullar väl vidare.
Ja, då återvänder vi till det som var festen. Och ni som var på plats, ni får ju faktiskt redogöra för det. Jag var inte där, jag såg derbyt över en stream, så jag kunde bara förstå och känna en del av den kokande stämning som faktiskt var.
Men man kan väl börja med att, bara för att liksom rama in det hela, så som jag skrev efteråt i min krönika, så för en gångs skull kändes det lite som att hockeymatchen var perifer, att man fick börja i en annan ände, börja med det som var det efterlängtade och liksom känslan i samband med introt framförallt kanske, som var ibland så kommer man i sådana liksom stunder i livet, i mitt fall kanske oftast när man är på konserter, när man typ efter Jungleland med Bruce Springsteen på Ullevi inser att där, nu var jag nog med om någonting väldigt speciellt. Alltså man var med om någon slags klassiker, och den känslan fick jag direkt när den här hymnen liksom klingade av och man hade stått. Det kändes verkligen som en elektrisk stund, får man säga, Linus.
Ja, verkligen. Och det, ibland blir det ju så här att när någonting är upphypat så högt upp som det går och hypa upp någonting, som ju det här derbyt var, på grund av eller tack vare då publikens återkomst, så kan det ibland bli lite pyspunka. Att det blir, alla är så pass taggade så att det blir liksom, det blir lite så här, alltså blir det inte så mycket.
Antiklimax.
Ja, precis. Men så var ju faktiskt inte fallet alls här vad gäller stämning och inramning. Utan det blir ju faktiskt tvärtom. Jag håller fortfarande av de matcher som jag har sett som Rögle har spelat, som har varit så här högprofilerade publikmatcher, så smäller stämningsmässigt fortfarande matchen mot HV i play-in lite högre. Men den här matchen var ju verkligen uppe och toucha.
Jaså, jag trodde nog att det här skulle vara all time high.
Nej, jag är inne på Linus linje också. Nej, Linus linje igen.
Yeah.
Det var min känsla direkt efteråt också, att det var ännu mer på spel där på något vis.
Ja, det var en desperat stämning i hela den matchen och den förlängningen som var mot HV då. Då var det var ju liksom vinna eller försvinna läge, vilket också smittades av på atmosfären och så på läktaren. Men här var det ju ja, men det var ju gåshud under stora delar av matchen. Också tack vare kontrasten. Att man inte, man har vant sig av i det här och nu helt plötsligt så blir man nästan lite tagen av att oj, just det, så här kan det också vara att gå på idrott när alla som ska vara där faktiskt är där.
Men taket är ju lyft 7 meter och jag tror att det har ju varit en stor snackis liksom, bygger man bort stämningen nu, men det räckte ju att vara och sitta på uppvärmningen för att känna att det har man ju inte gjort. Akustikmässigt är det ju, upplever inte jag någon försämring överhuvudtaget. Sen kändes det lite som att det var 1,5 års liksom, längtan och hockeyfri ångest liksom, som skulle skrikas ut. Det var, den här dagen hade väldigt många sett fram emot väldigt, väldigt länge. Och det märktes, det var väldigt mycket. Det var en, ja, men jag skrev och sa det var de stora känslornas kväll. Både på isen och på läktarna.
Och det var ju ni som var där. Ni som var på plats som skapade den här stämningen. Så det är ju ni som ligger till grunden för all elektricitet.
Du pratar om de lyssnarna nu, inte vi va?
Nej, precis. Nu pratar jag. Jag tittar inte på er, jag tittar rakt framåt. Så att jag pratar med er lyssnare som faktiskt bidrog till det här. Och jag blir så här också ganska mycket wow-faktor när ni vet att och förväntar er att det här kommer att vara oerhört pampigt. Ni går in med den inställningen. Okej, ni har den här parentesen, det kan bli pyspunka. Men ändå, trots att ni har med de här förväntningarna, att ni kan få gåshud. För att det kan ju också bli så att förväntningarna inträffas och det stannar där.
Ja, men det är ju faran. Var väl det som Linus sa, alltså jag har aldrig varit med om så högt uppskrivade förväntningar på liksom ett Rögle-relaterat arrangemang. Och då, det är ju tufft att leva upp till extrema förväntningar, men det gjordes det av väldigt många skäl. Och en fakta var ju att Rögle gjorde som Färjestad gjorde, att inte ha det här liksom hårdrocksintrot, utan att alla spelare gled ut i sakta mak och att liksom publiken och vissa spelare sjöng den här hymnen tillsammans. Det ramade liksom in men på något vis det här efter 1,5 år på olika håll, så var det precis som någon slags manifestation för gemenskap på något vis, att man kunde vara tillsammans igen. Det var för övrigt lite komiskt när speaker sa, glöm nu inte att vi fortfarande befinner oss i en pandemi, och så stod folk bokstavligen i varandras jeansfickor.
Mm. Precis, på ståplats. Det är ju det som gör det hela, alltså, det är också det som gör den här kontrasten så himla märklig att uppleva, för man har varit med om att ja, men ni vet, markeringar i alla golv på alla, i alla affärer man har varit på, och handsprit överallt, och så från det till detta, det går inte att ha större skillnad liksom.
Nej,
men sen var det ju adderade väl såklart massor också till att det var just Malmö på andra sidan som per automatik innebär extrema känslor liksom, alla liksom känslor, vad säger man,
samma gång.
Känslan stod liksom åt alla håll, både liksom liksom den här ilskan och Malmö förbannelsen liksom, kopplat med all efterlängtad liksom, längtan efter att vara där och heja på sitt lag.
Hörde du Jens Per Gessler-referens nyss? Det trodde man inte skulle komma från honom.
Nej, faktiskt.
Fast han sjunger ju faktiskt en och samma gång.
Ja, men ändå.
Stort, Hjelm.
Nej,
du är på väg att byta med 60.
Jag växer här.
Apropå känslor på samma gång så är det är ju Sylvegård i ett nötskal. Och han är ju... Han satt ju också tonen redan på uppvärmningen för att liksom höja upp irritationen lite bland Rögle supportrar. Han har gjort det de senaste derbyna i Ängelholm när han har varit med, att han är alltid sista av isen och ställer sig liksom en meter från målet när det har börjat släckas ner i hallen och ismaskinen är på väg in, och bara försöker lyfta in pukar i krysset och ställer sig gärna och tittar och flinar lite ut mot Rögle ståplats.
Och Rögle publiken går på det här gång på gång på gång då. Det är inte bara så att men, låt han vara. Vi tänker inte på honom, bryr oss inte i honom, låt han stå där.
Jag tror inte det är möjligt faktiskt. Det kryper nog alla.
Men jag tror att
det är det han vill ha.
Ja, det är det han vill ha, men det är ju det publiken också vill ha. De vill ju ha någon spelare som, alltså i en sån här match är ju bröderna Sylvegård, men Emil Sylvegård i synnerhet är ju en krydda man inte hade velat vara utan. Det var där nu nästan 5000, det var ju lite sänkt kapacitet ändå efter ombyggnaden, så det var väl 4950 eller ja,
100,
något sånt.
100 mindre.
Ja, jag tror att många av de 4950 hade nog blivit ganska besvikna om Malmös laguppställning hade kommit och de inte hade varit någon Emil Sylvegård. För att man vet att det blir lite mer derbykänslor, lite mer hatkärlek och att han också spelar på det här, vilket ju gör det säkert jätteroligt för publiken att följa. Och liksom följa honom byte för byte också, se vad han hittar på. För han hittar ofta på någonting i de här matcherna.
Jag hörde från initierat håll idag att det var Jidder redan på uppvärmningen mellan Sylvegård och Ryan McKiernan. Det missar jag under tiden jag satt där.
Ja, det missar jag också faktiskt.
En utfälld röv och någon som närmar sig där och sen blev lite... Men vi får väl ta det som en obekräftad sanning.
Ja, han var ju på Leon Bristet där i första eller andra bytet tror jag också. I samband med någon teckning och när de skulle åka och byta. Och sen så var han uppe i Kristoffer Rifalks ansikte i samband med varenda avblåsning han var inne i Rögles zon. Vilket irriterade Rögles backar och sen var det igång, om man nu säger så. Så att han vet ju vilka knappar han ska försöka trycka på i alla fall.
Nej, men det, ja, det gör han ju verkligen. Men vi satt ju själv och halvhoppades på, du sa hoppas han gör mål. Vill vi se Sylvegård gör mål? Och det hade man ju velat se.
Det här, ja, vi lyssnar ju ibland på pausintervjuerna på Simon när vi sitter och jobbar, och där sa han ju Sylvegård att han lovade i den intervjun att han skulle hoppa in i plexit framför Rögle supportrar om han hade gjort mål då i andra perioden, och det hade ju varit spännande att se de reaktionerna.
Om man pratar om domarna, jag tycker nog att de var utsatta för en alltså det kan inte vara lätt att döma en sån match. Jag tycker att de gjorde en ruggigt bra match. Det var ju bara en eller max, ja det blir ju massa matchstraff på slutsignalen, men innan dess så tror jag bara Malmö drog på sig en utvisning förutom straffen och 3-4 på Rögle. Men jag tycker att de gjorde helt rätt. Det enda som jag tycker var lite märkligt är ju att Sylvegård fick hållas som han ändå fick. Alltså han måste ju ha fördröjt matchen med 5-10 minuter, eftersom efter varje avblåsning så tog han en åkning och det blir Jidder och gruff framför målet. Och jag tror att den liksom irritationen som ändå Rögle kanske höll i schack under matchen var nog en liten bensingnuta som ledde liksom till att det ser ut som det gjorde på slutsignalen. Jag tycker det var lite märkligt att han fick hållas. Men å andra sidan, det är väl som med att fostra småbarn. Liksom, att man kan inte komma... De hade inte kunnat göra någonting i tredje perioden när de har släppt igenom... De hade ju behövt markera det från början.
Direkt, ja. Direkt. Och så blev det straff igen.
Jag tänkte sig. Precis säga det. Som jag jublade hemma. Va? Straff? Kan en domare döma straff?
Och då ska vi säga att Hjelm inte hejar på Rögle, utan han efterlyser generellt mer straffar i svensk ishockey.
Oh ja. En stor skallning i något poddavsnitt för ett par veckor sedan, att det döms för få straffar. Framförallt jämfört med innebandyn då, som du tog upp som exempel.
Ja, det var ju jämförelseobjektet då, men jag tycker även utan innebandy så tycker jag att det är väldigt klent utdömande av straff.
Sen dess har väl Rögle haft två straffar, va? Everberg också, som gjorde mål på sin upp på hovet och nu denna.
Det räcker med att en domare har hört det där avsnittet, sen har det spridit sig och sen så börjar de plocka mer. Det behövs inte mer. Någon måste väcka debatten, så kommer det. Så vill ha någon annan regeländring, så mejla till mig så ska vi se vad jag kan göra åt det.
Men det blev ju som sagt rätt så rejäl fight på slutsignalen. Jag vet inte, hur många matchstraff var det per lag? 3 varje lag?
Jag tror det var fler på Malmö faktiskt än på Rögle, om jag minns rätt.
Vi har ju fått någon uppmärksam lyssnare som har hört av sig, och jag själv ställt mig frågan, för att jag stod här för några veckor sedan och pratade om regelförändringarna inför säsongen, där man förtydligade eller liksom skulle ta krafttag mot just matchstraff och slagsmål, och att liksom den här typen av, jag kommer inte ihåg ordagrant, men liksom dra igång ett slagsmål på det här viset skulle ju kosta i form av matchpenalty, anmälan till disciplinen. Jag har till och med hört någon slags skrivning att det ska rekommenderas liksom tuffa straff upp till 6 matchers avstängning för den här typen. Men ingenting har ju hänt i efterspelet till den här matchen. Det är massa matchstraff, men ingenting som har rapporterats till disciplinen, vilket är lite märkligt tycker jag.
Känns ju som att regelförändringen blir urvattnad från början i så fall.
Ja, jag kan ju bara tolka det som att domarna har bedömt att det inte var så allvarligt. Men det ser ju ändå konstigt ut, måste jag säga, i skenet av att man säger att det ska tas krafttag mot detta. Det var ju till och med spelare, är rätt säker på, som fick matchstraff eller som deltog i bråket, som inte var på isen sista bytet.
Mm.
Och det är, om man bedömer att de spelarna ger sig in och fightas, så ligger man ju risigt i det.
Jag har hela listan nu.
Har du?
Ja, det har jag. Vi kan väl säga att totalt det röstar ut då 87 utvisningsminuter för Rögle i matchen och 83 för Malmö. Och de på slutsignal var då, i Malmö fick Oliver Lauritsen, Emil Sylvegård och Pontus Westerholm game misconduct för fighting. Och du hade rätt, Daniel, det var 3-3 där, och jag hade fel. Det var lika många Rögle-spelare, för det var Dennis Everberg, Ryan McKiernan och Erlen Lesund som också fick game misconduct för fighting. Och sen står det faktiskt på slutsidan också vars 2 minuter team penalty leaving the bench, står det då.
Ja, det tror jag är Everberg och Lauritsen som inte var på isen sista bytet.
Så kan det mycket väl ha varit, ja.
Men det är ju konstigt om de fick ju matchstraff. Ta det sista som en spekulation, men lite märkligt att inte det har blivit efterspel av det, kan jag tycka.
Om vi rekapitulerar, vad var det som hände? För det var ju precis på slutsignalen där.
Ja, men så det är ganska svårt att hitta liksom en anstiftare, eller man ska säga, till... För man, där är något slags rapp från Westerholm, en av Westerholmbröderna på slutsignalen. Men att kalla det startskott till ett slagsmål, då får man ju ha rätt grönvita ögon. Jag tycker ju snarare liksom att Ryan McKiernan snedtänder helt på det där rappet och drar liksom, ser till att det blir fight. Sen är de 2-1, och då är det ju rätt så rimligt att en Malmö-spelare som är låg i Sylvegård kanske kommer till undsättning, och sen är ju liksom palavret igång på, till höger och vänster. Men det är ganska svårt att... Vem liksom kastar första stenen? Det är ganska svårt att avgöra det, ska jag säga.
Ja, och jag har väl ganska svårt för sånt här överhuvudtaget. Alltså att, det är ju oavsett om... Det är klart det är mycket känslor i ett derby, och när det är så här jämnt, och att det har varit irritation mellan lagen under 60 minuter. Men det är ju förenligt med stora risker för spelarna också när man går på varandra på det här sättet. Nu var det ju ändå att folk höll handskarna på. Men ni vet ju själva vad som kan hända. Då har vi sett med till exempel Dennis Everberg som fick en hjärnskakning av ett slag i huvudet från Marcus Högström i Djurgården för ett par säsonger sedan. Jag bara lägger in den parentesen också, att det är liksom inte... jag hade klart mig utan det, så mycket kan jag säga.
Jag tycker att det är lite patetiskt faktiskt.
Ja, men det tycker jag också. Så kan jag väl liksom, jag kan inte heller säga att domarna gjorde liksom tokfel som inte skicka 9 man till granskning hos disciplinen, för att
det är ju svårt att reda ut den.
Jag tänker, att bråket i sig är lite patetiskt, att man...
Du tycker det är patetiskt att de bråkar?
Ja.
Ja. Jo, men det kan vi väl alla överens om. Men sen kan jag väl också tycka att om man går in och skärskar, det ser ju mycket ut när alla står och drar och pucklar i varandra, men det är ju inte... Kanske jag låter som typ Wikegård. Alltså, jag tycker inte att det är så farligt heller. Det lugnar ju sig ganska snabbt. Det är inte mycket liksom raka höger och krokar mot huvudet. Liksom. Det är ju mer brottning än slagsmål, skulle jag säga. Varför flinar du, Hjelm?
Vikegård.
Ja, men han är väl glad för när det blir... Man använder armarna till mer än att hålla i klubban. Nej, det ska jag bara.
Ja, det är så kan det.
Han är mer glad för tacklingar, tror jag.
Ja, han är mycket för tacklingar. Mm. Tycker att det tillhör sporten hockey och det gör det väl.
Det gör du mer definitivt. Det gör du definitivt.
Ja, matchen har vi inte pratat någonting om förutom rallar, slagsmål och
att spelar de match också?
Och straff och... Alltså alla ni som var där, ni fick ju faktiskt en riktigt god hockeyunderhållning. För det var ju en match som hade vändningar och ena laget som verkligen dominerade för att det andra laget skulle ta över och dominera. Och jämnt och tätt och bra, fantastiskt bra målvaktsspel till och med från båda håll.
Ja, Rifalk var ju en gigant för Rögle i matchen igenom. Framförallt i andra perioden när Rögle var duktigt tillbaka pressade av Malmö. Jag... visste inte riktigt vad jag skulle förvänta mig av Malmö. De har ju haft en tendens att backa hem mer när de möter Rögle och försöka styra bort dem och stänga mittzonen. Jag tyckte det var ett betydligt mer offensivt Malmö än vad jag har sett i de senaste derbyna. Tyckte Malmö såg generellt bra ut. Alltså många duktiga spelare. Kalle Söderberg tyckte jag var jättebra, framförallt i powerplay och vid teckningarna. Också starkt av Rögle som var så tillbakapressade i andra att lyckas liksom kravla sig upp på det där och avgöra och vinna matchen i tredje perioden, för att där var de ruggigt illa ute.
Ja, verkligen. Jag tycker att Malmö såg väldigt starkt ut i andra perioden, men jag tycker också att Malmö kroknade hårt i tredje. Där hade de inte mycket krut kvar i bussen. Jag tror bara de sköt 4 skott i tredje perioden. Och där visar ju Rögle någon slags karaktär och samlade ihop sig efter en rätt så miserabel andra period där man liksom aldrig hittar någon rytm. Jag tycker liksom inte det ser inte ut som att spelarna litar på varandra eller litade på systemet. Men starkt att liksom samla ihop sig, komma ut och liksom ta greppet i tredje perioden och gasa till seger i en annars ganska jämn match. Svängig men jämn match, får man kan säga så.
För att samla ihop, jag vet inte om det var ni som pratade om det förra veckan när inte jag var med, om det var vi som pratade om det för 2 veckor sedan, det här liksom vilka spelare tar fanan när det är mycket publik, när det är mycket adrenalin, vilka kan liksom svänga om energin på rätt sätt. Det var intressant att se i Rögle-laget vilka som dök upp där och tog ett kliv till och blev lite hetare, lite bättre helt enkelt. Förutom då Rifalk som vi nämnde, så Anton Bengtsson var ju Rögles bästa utspelare. Egentligen tveklöst faktiskt, även om det var många som var duktiga så lyste ju han allra starkast. Så det har ju inte bara med målet att göra, men han har ju som så många gånger för så gjorde han i princip allt rätt.
Ja. Jag gör ju mycket vinner, mycket puckar överallt och han går ju verkligen i bräschen. Vi har ju hyllat honom 100 gånger, men det var verkligen imponerande att se. Också imponerande i det lite mindre formatet. Se en av de nya Ludvig Larsson som jag tyckte drev sin omgivning och liksom verkligen stod upp i en fysisk, liksom, emellanåt lite smutsig match. Gjorde sin omgivning bättre. Mattias Sjögren hade väl på sig slutspelskavajen, tyckte vi, under ja. Matchen.
Och Dennis Everberg tog på sig den i framförallt i tredje perioden, tyckte jag. Där han stack ut på ett positivt sätt i sin kedja. Där han blev den här Dennis Everberg som har för vana att vara bäst när det gäller som mest. Och det tyckte jag syntes på honom i den perioden.
Så tror jag att båda de här lagen kommer att bli starkare längs hela vägen. När vi kommer till sista derbyt så kommer det nog att se annorlunda ut. Jag tycker fortfarande att det finns många spelare man väntar på lite grann i Rögle, framförallt då. På backsidan fortsatt. Även om Erlend Lesund tog ett som vi tyckte liksom inte riktigt stått att känna igen. Han var ju bäste back, tyckte vi.
Mm.
Men här har liksom Sund McKiernan inte liksom några titaner direkt. Blandade och gav bra med sämre grejer.
Det är intressant med McKiernan, tycker jag, för att det är just det, han blandar och ger lite grann, men summa summarum, alltså, vad har han gjort? 7 poäng på lika många matcher.
Bara ja, ett alltså, mål. Offensivt finns det ju absolut ingenting att anmärka på.
Ganska många bra, alltså, så, om du står, jag menar bra assister också. Alltså assister som öppnar upp hela målsituationen. Som den till Anton Bengtsson där han slår den där långa passningen. Sen gör Bengtsson det femstjärnigt när han har krut kvar i benen och kliver in och lägger upp den i bortre. Tveklöst, men passningen som kommer från McKinnon är ju klass. Så att han, i den delen av spelet har han ju startat över förväntan. Och sen kanske då ligger lite under förväntan i det defensiva spelet ibland. För det är ju så här, det är lite som vi har pratat om Lukas Ekstol Jonsson. Det pendlar upp och det pendlar ner.
Mm. Jag tror också att i ett senare derby så kommer här som liksom...
Dåliga vibrationer är att skära av sig tummen i köket.
Ja!
Bra vibrationer är att du har en tumme till och kan scrolla vidare. Alla abonnemang för 20 kronor i månaden i 4 månader. Vimla, mobiloperatören med bra vibrationer.
Äntligen är det vår i luften. En annan sak som är i luften just nu är pollen och insekter. Men lugn, det fixar vi. Hos oss på Circle K kan du tvätta bilen snabbt, enkelt och hållbart från endast 159 kronor. Så passa på att möta våren i en skinande ren bil. Välkommen till Circle K.
Britén och Bristet att ha större roller i derby. Man är van att se dem i större roller. Bristet åkte ju, när Rögle fick sitt enda powerplay, tog han en utvisning där. Han åkte till och med mot fel utvisningsbås. Jag tror han var rätt så nervös för att få matchstraff i det läget faktiskt. Mm. Men efter lång videogranskning så friades han med rätta, får man väl säga.
En miniskallning från mig här, nu tar jag efter dig igen, är ju att det ska inte behöva ta så lång tid att granska en situation. Nu har de infört i den här säsongen att de ska kunna göra det för att titta på om det ska vara matchstraff eller inte. Men alltså, det drar ju ut jättemycket på tiden ju.
Jag har underhandsuppgifter som säger att det tog 5-6 minuter innan domarna fick bilder att titta på.
Ja, då är det ju inte deras fel. Då tar jag tillbaka min miniskallning.
Ja, men du kan ju skalla någon annan som gjorde att de inte fick bilder.
De kanske stod och kollade på den Jungleland-versionen och... Ja, eller året efter Clarence hade dött.
Någon av Jens sån här supermetalband.
Det är det.
Lyssna på en låt där för att ladda upp.
Det hade varit något. Det hade varit något.
Eller Per Gessle, ja.
Jag står här och lyssnar på er två. Som ni märker, ni som lyssnar på oss tre, så har jag ju en ganska bakåtlutad roll här. Säg inte så mycket mer den här iakttagande, lyssnande.
Ge oss dina åsikter.
Ja, men jag tycker att det är ganska fascinerande ändå. För att nu står vi här i podd efter podd, vecka efter vecka, och vi har någon slags ursäkta, vi har någon slags mantra om att backsidan brister, ja, och alla de här faktorerna som kommer tillbaka hela tiden. Och så slår man en snabb titt på tabellen och så räknar jag snabbt fram att ja, men om Rögle skulle vinna de här två matcherna så de ligger efter topplagen, ja, men då leder de serien. 3 raka segrar nu och ni står och gnäller.
Ja, det är väl bra. Vi ska inte stå här och kamma med hårs. Det är vår uppgift att leta både plus och minus. Men du har ju rätt med, och vi är väl också ett offer för systemet, eller vad man ska säga. Då, med liksom höjda förväntningar kommer höjda förväntningar utifrån, och vi tillhör väl dem. När vi liksom bedömer Rögle så åker
vi
av.
Det känns som att det är bara jag som är balanserad i hela Ängelholm med omnejd.
Som vanligt.
Ja.
Som vanligt är det du. Du är hemma från näsan och kommit hem från Bjud.
Men står stadigt med fötterna i den skånska myllan. Ingen blåst.
Skönt.
Rubbar mig.
Men det är väl klart att Rögle, som börjar med 6 raka bortamatcher, den här 3:an de tog mot Djurgården, gör ju att deras inledning med de här 6 raka bortamatcherna gick från godkänd till bra. Eller till och med kanske riktigt bra, om man nu ska skicka en extra ros åt något håll, och sen då den här 3 poängen mot Malmö med allt vad det innebär. Såklart om Rögle hade med det här schemat fått på papper att okej, tar ni den här inledningen eller vill ni försöka göra det bättre, så hade de ju skrivit under och sagt vi tar den här inledningen. med så många nya också. Så det ska man verkligen ha med i beräkningarna. Nu stod de ju lite vid ett vägskäl. Inför Djurgårds och inför Malmö-matchen. Vilket håll ska de gå? De tog 6 poäng. Så att nu... ja, nu, det är liksom odiskutabelt att de har gjort det riktigt bra här.
Ja, men det sa vi ju förra veckan också. Alltså rent på pappret poängmässigt så är detta... det är bra. Men det är klart att de har ju... det känns ju, min känsla är ju att man har krigat hem liksom poäng tack vare en stark karaktär och... men att det finns liksom spelmässiga grejer kvar att skruva på och att det finns spelare som kanske inte riktigt är uppe i någon slags maximalt varv. Det måste man ju också kunna se. Sen är en styrka, och låter väl klyschigt här, men det är ju en styrka att kunna kriga hem lite poäng trots att det hackar här och var.
Jag slås av två saker när jag ser Rögle spela. Det är att även om de kan se uträknade ut som matchen mot Malmö i andra perioden, så finns det oftast en målvakt som uppträder väldigt bra, håller kvar laget i matchen. Eller så kommer Rögle tillbaka i alla fall till nästa period. Alltså en match är aldrig över för Rögle. Det är den ena. Den andra faktorn är att Rögle alltid har någon som kliver fram när det behövs. Det kan vara att flera av de här så kallade stjärnspelarna ser väldigt bleka ut. Adam Tambellini gör inga mål på 5 matcher. Och sen var det då, kom den sjätte. Ja, men då helt plötsligt då gjorde han sitt första mål. Ja, det behövdes där och då. Han kunde gå mållös i 5 matcher, för då hade andra räddat upp det. Det finns alltid någon spetsspelare som reder ut det. Och det gör att Rögle blir så svårt att hantera. För det går inte att räkna ut dem. Aldrig.
Nej, och det avgörande målet mot Malmö är väl ett bra exempel på det. Det var väl inte kanske bäst odds på att Samuel Johannesson skulle spela fram Ludvig Larsson till det matchvinnande målet. Men det understryker väl det du säger, att de har en ganska bred delaktighet.
Sen gör ju inte det att jag inte är förvånad över att man har tagit så många poäng med så många nya laget, för det är jag också. Men jag vet inte, mina krav på Rögle i det här läget är inte SM-guld. Vi får se om jag kommer dit fram till våren. Som ni har. Alla verkar ha krav på att det ska vara SM-guld. Vi får se.
Nej, det kan jag inte påstå att det har. Men, nej, men jag har sagt det hela tiden. Det kommer att ta tid att få ihop det här gänget till att allting kommer att se bra ut. För att det gör de med alla lag som har en tredjedel nya spelare. Det är... nya liksom, de som hade de största rollerna för säsongen har ju flyttat vidare, och det är väl en anledning till kanske att det är lite tombola med hierarkin liksom. Den har inte riktigt satt sig, vilken kedja det är som det kanske ofta blir lite senare på säsongen, att man har mejslat ut en kedja som går i bräschen hela tiden. Just nu är det lite tryout om de platserna.
Sen är det så också, för mig är den delen som du pratar om igen är ganska enkel. Jag menar, Rögle förlorade SM-finalen förra säsongen. Spelarna har själva pratat om att nu är det guld som är målet. Och då får man ju bedömas efter... ribban är lagd. Då får man bedömas efter den. Hade man sagt att nej, vi har många nya laget, nu ska vi nå play-in. Jaha, okej. Okay. Då får man ju bedöma dem efter vad de... ja, ni fattar hur jag menar. Det blir liksom... spelarna och klubben har själva lagt upp ribban, och då får man utgå från den helt enkelt.
Ja, ni tycker ändå att det var värt att vara på plats i Catena Arena mellan Rögle och Malmö i första Skånederbyt med fullsatt.
Ja, man kunde sådär. Man missar Idol deltävlingen eller gjorde man kanske.
Vi saknar dig bara igen.
Ja, det gjorde vi. Det gör vi alltid.
Därmed så tycker jag att vi släpper derbyt. Nu har vi pratat länge om
derbyt. Om du säger derbyt på skånska.
Derby.
Gott.
Sönder Jyske kommer upp för att prata svengelska. It's coming up.
Ge oss det senaste från Vojens.
Ja, kontrasten var ganska stor för mig på andra hållet nu. För jag gick ju från en elektrisk Catena Arena till en träningshall som var faktiskt ännu kallare än vanligt. Förklaringen är då att det har blivit höst, och då blir den ännu kyligare, vilket jag fick erfara idag tisdag då, när jag kollade på Rögles träning. Och Rögles träning var ganska svår att bevaka faktiskt, för då det var enormt många spelare på isen.
Det har gått om namn på din lapp.
Ja, det har gått om namn på den här lappen.
Bryggen kan kanna kaffe till.
Ja. Ska vi ta en sån här en och en halv minuts paus? Och folk får...
Bensträckare.
Ja.
Så kan vi gå och hälsa på varandra också. Gå... Någon inte har träffat på ett tag.
Exakt.
Ja, men vi kan väl börja då för enkelhetens skull med de som inte var på is. Och det var då Dennis Everberg och Erlen Lesund. Jag pratade med Cam Abbott om det. Han sa att det är mycket hockey som kommer de två kommande veckorna. Och att it should be fine, som han uttryckte sig angående de här två herrarna. Så vi får se. De lär ju inte spela då mot Sønderjyske med tanke på att Rögle redan är klart för slutspel. Och att man planerar att vädra och lyfta en hel del spelare där från juniorleden. Men vi kan väl dra igenom uppställningen, va?
Ja, du missar en som inte var på is.
Vem var det då?
Robert Lantoshi.
Ja, just det. Just det. Ja, men han ska ju inte vara på isen heller. Men nej.
Han var på is i en annan stad.
Ja, det var han kanske. Vi svänger tillbaka till honom. Lite senare helt enkelt. Och tar laget Kalle Klang och Rifalk då. Det kommer ju att bli Klang som står mot Sønderjyske.
Är det kommunicerat eller är det en gissning?
Nej, det ser jag som ganska givet att det blir han som står den matchen.
Vilken skön kontring. Är det officiellt eller är det en gissning? Nej, det är ingenting. Jag ser det som ganska givet.
Vadå då?
Ja, det är gott. Du tror på din sak. Det är bra.
En skarp gissning. Ja.
En skarp gissning.
Oerhört skarp.
Nej, men jag menar. Det är gott.
Nej, men. Ska vi ta backarna då?
Ja, ska vi.
Tony Sund med Ekstor Jonsson. Sen då på Lesunds plats tränar William Wallinder med Ryan McKiernan. Och det talar också för att Lesund inte kommer till spel och att Wallinder tar hans plats då rakt av. Herrarna Samuel spelar med varandra som vanligt, Jonsson och Johannesson, och sen då Oskar Hassel tillsammans med Kalle Bartolsson, två juniorspelare, tränar också. Och så kom ihåg då att Everberg inte var på is när vi drar de här kedjorna, för då var det Anton Bengtsson, Britén och Adam Tambellini. Och sen då Linus Sjödin, Ludvig Larsson, Tyler Kelleher intakt. Adam Elström, Marco Kasper, och på Kaspers plats här så alternerar Mattias Sjögren. Vad jag kunde se, ni får ha lite så här, vad säger man? Med förbehåll säger jag detta, för det var lite rörigare än vanligt med så många spelare och försöka utläsa vem som spelar med vem. Men jag fick för mig i alla fall att Sjögren alternerar på den platsen. Och där var också Oskar Ståhl Lyrnäs.
Indikerar kanske att Sjögren får en gubbavila imorgon.
Det gör det ju.
Och att Marco Kasper får spela som man gör i juniorlaget, det vill säga på centerpositionen.
Mm, det gissar jag också. Och sen William Strömgren, Brady Ferguson och Leon Bristedt i en line. Och sen då Oskar Jonsson, Oliver Tarnström och Filip Granat. Och jag gissar...
Ja, men sju kedjor imorgon då?
Ja, men jag gissar ju att varför skulle man... Den här juniorkedjan som jag nämnde sist här, Jonsson, Tarnström, Granat. Varför skulle man lyfta upp dem på en A-lagsträning om de inte ska spela?
Nej, det är nog fjärde kedjan.
Tänker jag, så de kommer ju säkert givet. Att spela.
Filip Granat har ju varit med många gånger på bänken också, så det är klart att han... Nej, visst är det så. Det slår vi fast. Det är varken officiellt eller någon gissning, utan det är bara fastslaget i podden.
Nej, men det slår vi fast här. Ja då.
Så är läget. Så det är ju ganska med ett gäng spelare som ska gallras bort från den här uppställningen. Så jag vet inte hur mycket vi ska spekulera om vem som spelar var. Jag vet inte heller inte hur intressant det är för lyssnarna. Utan vi kan väl då gissa att...
kvalificerat. Du vet ju, så att du kan slå fast.
Vi kan väl kvalificerat gissa att den här juniorkedjan är en kedja som spelar. Och sen då kanske att Sjödin, Larsson, Keller och fortsätter ihop. Edström, Kasper och Ståhl Lyrnäs spelar. Sen är då frågan hur det blir med Bengtsson, Britén, Tambellini eller Strömgren, Ferguson, Bristedt.
Jag tror att Britén, folket får ledigt.
Ja, och så spelar man med Strömgren, Ferguson, Bristedt. För att då få titta lite på William Strömgren också, som ju kom från Modo inför den här säsongen.
Dagens gissningspaket.
Ja, välkommen till Röglepodden. Vi gissar oavbrutet i 55 minuter.
Okontrollerat gissande.
Ja.
Någonstans är jag faktiskt tacksam över att jag inte behövde försöka sortera ut den den laguppställningen.
Det blir läxförhör efter på det.
Ja, precis. Så man det är inte alltid lätt att se. Visst, har man varit på plats flera träningar så känner man igen åkstil. Man känner igen spelarna. Men det kommer en radda unga killar upp och det blandas och det är många spelare med. Det är faktiskt inte så enkelt alla gånger.
Nej, inte med så här många heller. Det var ju... Ja.
Vi har gott jobbat, Linus Alin.
Vi får se nästa vecka om det var gott jobbat eller inte.
Här får vi.
Ska vi säga någonting mer om Robert Lantoschi som ju inte blev så långvarig i Rögle?
Det var inte så gott jobbat då.
Vi kan väl bara stanna supersnabbt vid Sönderjys. Ska bara nämna det att Rögle har alltså gruppsegern och spela för. Vinner man mot Sönderjys är den klar och det hade i så fall inneburit att man kommer att lottas mot en av de andra grupptvåorna i den första slutspelsrundan.
Mm. Det finns såklart en fördel med att vinna en grupp.
Det gör det. Och anledningen till att de redan är klara ett år fast att poängställningen är som den är alltså inbördes möten mot Zug och München.
Och de två sista möts imorgon och gör upp om andra platsen. Zug och München alltså.
Ja, vem som går vidare.
Gör upp om vem som går vidare. Ja.
Precis.
Ja, nu då. Lantoschi. Slovakiske VM-forwarden som inte han eller gjorde så stora avtryck.
Nej, vi var väl inne på det efter eller samband med Djurgårdsmatchen där han hamnade på läktaren att det kändes som att hans dagar var räknade trots att det var tidigt. Och så blev det klar för Linköping. Är väl redan på plats där uppe, eller?
Ja, precis. Och det är ju intervjuade Chris Abbott angående detta under måndagen och han sa väl att det tittar inte på någon ersättare nu omedelbart men att det kan hända mycket under säsongen. Och det är väl rent logiskt precis som vi har pratat om backsidan, bredden på den att vi alla tre är ganska övertygade om att de kommer att plocka in någonting. Inte inom kort kanske men ändå en bra bit innan fönstret stänger i alla fall. Så tänker jag väl att det är ungefär samma läge på forwardsidan nu. Man ska spela, man vill gå långt i SHL, man har satt som mål att vinna den turneringen. Man spelar mycket i SHL. Även om de här unga spelarna som Abbott också nämnde i texten med Mark Kasper och Linus Sjödin har gjort det bra så vet man att skador kommer att komma. Och dessutom med Lantoschi som lämnar frigör det ju högst sannolikt en del pengar.
Ja, men det är väl en de har ju Abbott, eller Chris Abbott har skämt bort sina fans med att ha en ganska hög träffprocent vad gäller nyförvärv, men i det här fallet får man väl säga att det var något slags blindskär eller felrekrytering. Det funkar inte.
Nej, men man...
missräkning helt enkelt.
Ja, och man hade ju, han är en spelare som man värvar för att vara en spetsforward och spela powerplay. Han har varit i en fjärde kedja eller på bänken eller på läktaren och inte spelat powerplay. Alltså det är ju förutsättningar, absolut blindskär. Alltså förutsättningarna för honom har också varit sådär, måste vi säga.
Jo, han har väl inte visat de takterna som de begär för att han ska spela där helt enkelt.
Exakt.
Jag tycker väl folk har frågat liksom, jag tycker inte att han har sett vare sig liksom otränad eller liksom så som en del liksom kommer i dåligt skick och hamnar i onåd. Så har inte jag uppfattat honom, men jag hade ingen bild av honom innan han kom, men mina intryck så här långt efter att ha sett honom och matcher att han var ganska endimensionell spelare, ganska inte så mycket verktyg i lådan. Och jag tror också att det spelat in att faktiskt att Linus Sjödin, som jag hade svårt att se kanske skulle ta någon tröja på fyra kedjor, att han har faktiskt kommit in och gjort lite avtryck och Kasper då, som har, även om han har varit Marco Kasper, även om han har varit lite utanför laget, så har han ju ändå visat sig vara liksom lika långt fram i stort sett som Lantoschi, och då blir det ju lättare kanske att ta en tidig skilsmässa med en sån spelare som säkert har liksom högre förväntningar än så här och sitta liksom och vara på gränsen i ett lag. Då tror jag att han hellre rycker pluggen och börjar om någon annanstans.
Får man göra en sån som jag som är så balanserad, får jag försöka ge mig ut på väldigt tunn is och testa vad som händer?
Jag tycker det.
För ovanlighetens skull alltså.
Ja, ja, det ser vi fram emot.
Vi håvar in dig om du ramlar i.
Nej, men jag tänker på detta med Lantoshi och att han inte har gjort avtryck då. Det verkar ju som att i SHL så kan man... Nej, men man kan i princip chansvärva. För det finns alltid något annat lag som tar över en som inte lyckas. Här kommer veckans skallning. Jag förstår mig inte på SHL-klubbarnas rekryteringar. Att man då plockar spelare som inte har lyckats för att sen tro att den ska lyckas i den klubben. I det här fallet Linköping, som då verkligen är i behov av profiler och spelare som gör skillnad. Jag bara ställer frågan, varför plockar man in Lantoshi? Och nu blir Linköping exemplet eftersom det är det färskaste, det är kopplat till Rögle. Men det här tycker jag är ett mönster man har sett många gånger i SHL. Rätta mig gärna, ni som har bättre koll än vad jag har på det här, men hur ofta är det en spelare som inte lyckats i ett lag lyckas och gör succé i ett annat? Jag förstår mig inte på det här.
Det händer väl ibland att det finns väl några goda exempel på det. Folk som har bytt klubb och fått ett lyft där, jag förstår vad du menar. Men det är väl något slags ett fenomen som är, går över, det är väl samma liksom i Premier League. Att när man, om man inte riktigt tar plats i Manchester City så tar man går man till ett lag i lite nedre ner. Det är väl klart att
Everton.
Nej,
det gör man. Det är ju värre en applåd alltså.
Hej då. Det var en förolämpning.
Nej, men det var öppet mål.
Jag vet. Först skulle jag säga att de går från Everton till ett... Nej, skitsamma.
Ja, förlåt. Och så lyckas de i Everton.
Nu tappar jag ju tråden helt. Ja. Nej, men det är väl klart att på pappret har ju Rögle ett betydligt bättre lag än Linköping. Linköping är säkert stressad och börjat dåligt och har en plats över.
Man vet inte heller, det kan också ha varit så att apropå saker som man inte vet, att Linköping också har varit intresserad av honom inför säsongen. Och han valde Rögle och sen så ser de att varför han spelar i fjärde kedjan där, vi kan sätta honom i vår andra line för där har vi vår lycka och låta honom spela powerplay. Och då slippa en del av lönen som säkert, ja, nu gissar jag igen, men det är väl inte så direkt att Linköping tar honom utan att få någon slags reapris i det här skedet.
Kan inte alls, vet inte alls.
Nej, men,
en kvalificerad gissning av Linus Hallin, ja, reapris på Lantoshi.
Jag får sluta med det här nu och bara stå och gissa. Men ni förstår vad jag menar i alla fall, både ni här och alla ni som lyssnar, att han hade en viss roll i Rögle. Som då inte ens var tänkt för honom från början. Linköping säger okej, vi kan ge honom den här rollen. Och då kanske vi kan få den här utväxlingen på honom. Och därför tar man in honom helt enkelt. En tes bara.
Ja, det är en tes. Och jag fäster uppmärksamhet på ordet kanske i det här fallet. Ni har förstått vad jag tycker. Alltså, klubbar som verkligen behöver få lyft. Och ta den risken med det träffprocenten kanske inte är så hög. Jag förstår det fortfarande inte. Även om jag förstår vad ni säger. Ja. Men det var en utvikning här. En parentes. Eftersom det då inte kopplat egentligen till Rögle. Rögle är nog kanske mest nöjd med Chris Abbott, sportchefen att hon faktiskt kan satsa på annat.
Du får ställa frågor på det så ska vi försöka besvara dem. Det som gjorde nu.
Det kanske också spelar in. Liksom, han har ju inte åkt runt och sett liksom, otränad ut och liksom dålig karaktär. Det är ju inte en sån flopp vi pratar om. Det är bara att han verkar liksom inte riktigt ha skillsen för att ta en plats på den liksom övre kedjehalvan i Rögle. Och
det har vi pratat otaliga gånger om, att på forwardspositionerna i de två toppkedjorna i Rögle, till och med alltså tre toppkedjorna, är det väldigt trångt.
Ja, det är det ju. Och det ser ju Linköping också såklart.
Bra! Men det för ju oss också osökt in på hur Lantoshi eventuellt ska ersättas, om han ska ersättas. Vi har ju pratat om att det kanske ska komma in en back till. Ja, det ska det väl då, eftersom vi då har vi förstått här i podden är upp och ner, on och off på backsidan. Så en back ska ju in, också en kvalificerad gissning. Och så kanske en ny kvalificerad gissning på att det ska in en forward också.
Ja, men nu börjar det röra på sig borta i Nordamerika. NHL drar igång och spelare har blivit petade ur NHL-trupper och ner i AHL. Och framförallt de som sitter på tvåvägskontrakt och har möjligheten att lämna sig, säger säkert om efter nya möjligheter. Så det är väl detta kanske man har gått och väntat på lite nu, även om NHL-marknaden är lite annorlunda jämfört med tidigare säsonger med ett nytt lag i NHL som har kunnat plocka spelare. Så det är klart att det kommer fler öppningar nu än vad det fanns för en månad sedan.
På sikt är det säkert möjligt att det kommer in en forward. Jag gissar ändå att Rögle kan unna sig att ha lite is i magen där. Värvar de en forward, det är mycket möjligt de gör innan fönstret stänger i januari. Men gör de det så tror jag att de kommer att skjuta rätt så högt. Jag tror inte att de värvar någon breddspelare för att fylla på neråt med tanke på, som vi snackade om innan, att vissa kanske lite otippade kort står starkare än vad de trodde.
Absolut, och det är också vad behöver man för typ av spelare? Alltså det beror på vilka åker man på en långtidsskala på någon av de här spetsforwardsen, så sitter man i ett läge, men jag tror som du Daniel, man kommer inte komma fram till att okej, vi går in och värvar och så värvar vi en ytterforward för vår fjärde line. Alltså där tror jag inte man är. Då tror jag man mycket hellre låter någon av de här unga spelarna få ännu fler chanser att växa och så de kan klättra i hierarkin till nästa säsong och längs med den här säsongen. Utan då kommer det nog vara att man lyfter in någonting för att, som verkligen liksom gör offensiv skillnad när det börjar närma sig slutspel och när det börjar hetta till på riktigt.
Mm.
Inget på väg in nu med andra ord, så vitt vi vet.
Nej, så vitt vi vet, men det är magkänslan att säga att det kan mycket väl vara något som är på väg in.
Ja. Har vi några spaningar den här veckan?
Ja, men jag var inne och tassa lite på Rögles NHL-export och förra veckan att huruvida de var kvar i NHL eller nedflyttade till AHL. Och där har det ju hänt lite grejer sen sist.
Okej.
Okay. Eric Jelina, som då tillhör Carolina Hurricanes. Han var en av fem spelare som som rök igår faktiskt. Den 11 oktober blev skickad till Chicago Wolves. Till sin AHL-klubb. Han är en av dem då som har tvåvägskontrakt. De har 23 spelare kvar, så de kuttade fem och då rök Jelena. Så han får börja säsongen i AHL. Och det ser också Simon Ryfors ut att behöva göra. Han skickade i fredags. Då plockade de två spelare och tog ner sin trupp till 15 forwards. Och då blev Ryfors skickad till Syracuse Crunch. Så att Ryfors får också börja AHL och där finns det sen tidigare Cody Curran som Anaheim har skickat ner. Och som några lyssnare påpekade förra veckan att Lucas Elvenäs som har väl också fått ta med Rögle-kolonin är också skickad till AHL av hans klubb Vegas.
Mm. Lite tråkiga nyheter för Rögle-kolonin och inte minst för spelarna själva där borta.
Ja, samtidigt inte helt otippat. Det är inte varje gång en spelare går rakt över. De vill väl ofta trycktesta dem i AHL-miljö med tanke på att Ryfors som fått lovord på försäsongen höll ju ändå sig kvar tills det var 16 forward. Så han känns ju ganska... Han är kanske inte så många återbud ifrån att få sin chans. Sen ser det väl kanske mörkare ut på andra håll. Men...
Och kvar i NHL är ju som väntat Moritz Seider i Detroit. Och så får vi nämna Nils Höglander som får fortsatt stort förtroende i Vancouver trots stor konkurrens och startar NHL-säsongen för dem.
Just det, du var ju inte med och poddade förra veckan. Jag tänkte fylla i med bra kompletterande uppgifter här, men du var ju faktiskt inte här förra veckan.
Nej, vad var han?
Ja, vad var du? Du har nog skada eller någonting, jag vet inte.
Vi kommenterar inte från vår... Nu är han spelklar igen, det är inga problem.
Jag hörde att ni sa förra veckan att jag var en människa i alla fall. Jag tackar så mycket för det. Det hade varit lite stökigt annars. Men,
ja. Gärna, men vi bekräftar bara det uppenbara.
Tack.
Ja, allt på vår tavla är inte raderat, men det är genomgånget. Men vi ska också säga det att efter Sönder Jyske så är det ju matcher för Rögle mot Frölunda och Färjestad. Så det är ju två jättespännande uppgifter för Rögle. Ja, de flesta är ju det, men nu snackar vi grädden här. Det är ju Rögle ska finnas med i den, det gräddsystemet.
Ja, på förhand upplagt för två sevärda matcher med två offensivt lagda lag i Frölunda och Färjestad. Det brukar alltid bli roliga matcher mellan Frölunda och Rögle och Färjestad med sin liksom värvningsbonanza. Har ju också många sevärda spelare och en tuff motståndare för Rögle. Så det har alla förutsättningar för att bli en väldigt intressant vecka.
Och så returmötet efter kvartsfinal, krossen med Frölunda.
Ja, precis. Just det tänkte jag inte ens på. Nej, det är ju, där vill nog en viss tränare i Frölundas bås ha lite revansch, kan jag tänka.
Roger.
Rönnberg. Och sen så tror jag att Färjestads möjliga akilleshäl nu inte längre är en akilleshäl, eftersom man då har värvat in Dominik Furk, jag vet inte om man uttalar det.
Furken.
Furken i burken.
Ja, en fantastiskt duktig målvakt. Så ja, där får vi se hur långt Rögles lagbygge har kommit.
Just det.
Är vi klara nu?
Helt klara. Uff,
då har vi gissat färdigt, va? För denna vecka. Så tar vi upp den tråden igen nästa vecka.
Linus står för gissningarna. Daniel står för faktan. Och jag bara leder.
Man måste ha olika egenskaper i en första kedja.
Exakt, vi kompletterar varandra bra i alla fall.
Ja, vi får se om isen...
Hoppas jag.
Det är gott att vi inte har någon andra kedja så att vi kan kalla oss för första kedja.
Ja, och sen så får vi se om isen håller för mig framöver.
Det tror vi.
Okej.
Det är ingen du ska tacka.
Vågen Försäkringsbyrå.
Just det.
Vår ständige följeslagare.
Tack Vågen.
Tack Vågen.
Ja, och tack till er. Det upprepar jag varje vecka. Tack till er som har lyssnat. Och njut av livet.
Sen så länge.
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
Ingo firar 10 år av låga priser och det ska firas ordentligt. Registrera dig i appen så att du inte missar allt det roliga. Ingo, kom längre för pengarna.